uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet. Glöm inte att klicka i hjärtat i appen Sveriges Radio så att du inte missar något.
Tyskland staplar fiasko på fiasko på fiasko i VM.
Vilket innebär nationell helgdag i Paraguay.
Sverige kan de kanske inspireras att skrälla också. Ikväll smäller det mot Frankrike.
Men några som stod pall pressen och avvärjde skrällen. Brasilien dansar vidare till åttondel.
Och vi glömmer inte bort Norge med The Social Media Guy, Haaland, på topp.
Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
Ja, Tyskland åkte ut tidigt igen efter två raka VM med bara gruppspel. Nu kom de inte längre än till 16-del.
Man får kanske omvärdera lite deras status i den här världen av fotboll.
Och gatorna i paraguayanska huvudstaden Asunción, de fylldes naturligtvis av firande fotbollsfans som ropade efter nationell helgdag. Och de fick gehör enligt Sydamerika korre Lotten Collin på Sveriges Radio. Alltså så skrev president Santiago Peña på plattformen X att Paraguay ger sig inte nationell helgdag för i helvete. Så skrev han. Paraguay fick Tyskland exakt dit de ville i den här matchen. De tog dessutom ledningen i den första halvleken och sen så lyckades ändå ett pressat Tyskland spela upp sig i den andra. Och Florian Wirtz med ett svepande inlägg, Kai Havertz skarvade in det till 1-1 och sen gick de för segermålet. Men Paraguay lyckades hålla stången och tog det till straffläggning. Även om det i förlängning var en boll i mål faktiskt för Tyskland. Men det dömdes bort därför att Valdemar Anton hade knuffat Paraguays målvakt i den där situationen. Så sen var det en nervös straffsparksläggning. Vi kommer återkomma till flera sådana tror jag under det här mästerskapet. Och till slut då sydamerikansk triumf.
Ahora sí, el Paraguay allí te abraza, el Paraguay camina contigo allí, los 7 millones empujamos esa pelota contigo José, se va a tiro, gol, 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 gol de Paraguay, Autaro, gol de Paraguay.
Älskar också att de har lite så här olika mållåtar jämt.
Ah. Vi hör ju också här att micken håller.
Ja, den gör det. Fast det är satan på gränsen alltså.
Ja, eller
på andra sidan såklart djup bedrövelse. Det är liksom en lång jäkla svacka det här tyska landslaget är inne i nu sen VM-guldet 2014. Och Daniel Alling, vår kollega på Sveriges Radio, han har ju bott många år och varit korre i Berlin till exempel. Och han följde naturligtvis de tyska reaktionerna nära här.
Bildt, som ju tar tempen på tysk politik och tysk stämning och tysk idrott alltid. Och där är rubriken helt enkelt Wir sind raus, vi är ute, frågetecken och en förtvivlad Nagelsmann, förbundskaptenen. Och lite roligt får man säga, eller ironiskt under i live-ticken som det heter, alltså i direktrapporten, så står det först att när det blev straffar, straffsparkar, det kan vi i Tyskland. Och sen har de ändrat straffsparkar. Det kunde vi i Tyskland.
Ja, det är tuff. För det här, före det här hade Tyskland alltså aldrig förlorat en straffläggning i fotbolls-VM.
Ja, Nagelsmann, sitter han kvar?
Nej, det kan han ju inte göra.
Över till de på förhand och jämna, rafflande 16-delarna. En precis som har spelats klart när vi spelar in det här, det är Marocko-Nederländerna. Som vi hörde i det senaste avsnittet, en personlig tragedi som har präglat det nederländska landslaget inför matchen. Det är anfallaren Cody Gakpo och hans partner som tillkännagav att deras ofödde son hade dött under graviditeten. Gakpo kom dock till start och han och resten av Nederländerna och Marocko såklart fick ju uppleva en jämn, fysisk match. Det var tuffa dueller, det var närkampsspel, inget av lagen ville vika ner sig. Alltså nästan lite torftigt också, det var inte särskilt många avslut eller action i straffområdena, inledningsvis i alla fall. Men i den 72 minuten, då skulle han få känna alla känslorna, den gode Cody Gakpo.
Löpning in mot offside, straffområdet faller, ingen åtgärd, slägg i mål! 1-0 Nederländerna, Cody Gakpo som får en smäll samtidigt. Så han har ont, ont, ont. Hur ont har han? Han har rest på sig nu i alla fall. Nu gråter han. Var det det mer än att han fick en smäll kanske? Det är för mycket att ta in för Gakpo. Ett förlorat barn för några dagar sedan och nu målskytt och tårarna flödar.
Ja, det var en stark stund det där.
Ja, det var faktiskt otroligt starkt tycker jag och berörande.
Eller hur? Livet och idrotten möts här på den här största arenan. Ett mål som många trodde ju var ett segermål, särskilt när klockan faktiskt passerade 90 minuter. Men då klev Marokkos Issa Diop fram. Han gjorde sitt första landslagsmål i hela karriären, 1-1. Och efter förlängning gick matchen så till straffar. Och det var ju ett osannolikt drama som utspelade sig i den här straffläggningen. De båda lagen nästan tävlar om att missa målet, men mest marginal kändes det som. Övertaget böljade fram och tillbaka. Det var hopplöshet, tro, förtvivlan, allt på en och samma gång. Och till slut då, efter att Nederländerna bränt totalt 3 straffar, då klev Ismaël Saibari fram vid straffpunkten för Marocko.
Klar signal! Här kommer straffen med högerfoten i mål!
Ja, men jag håller ju med, eller hur? Vi såg ju den här live tillsammans, du och jag.
Det var ett enda lidande för alla inblandade nästan.
Liksom storstjärna efter storstjärna klev fram, bränner. Man tänker att nu är det målvakternas tur. De fumlar in bollen. Alltså det var nästan en parodi på straffläggningar. Men Marocko är vidare alltså. Vi återkommer strax till deras kommande motståndare. Men över till mästarna Brasilien då. Mot Asiens främsta och hittills under mästerskapet väldigt övertygande Japan. Och det var ju en match där Japan började bäst. Brasilien verkade lite sega och ofokuserade som de kan vara. Och efter slarv i det brasilianska laget kunde Japans Kai Susano snå sig bollen och skicka in den otagbart till 1-0.
Snyggt mål.
Jättesnyggt. Och den brasilianska publiken i Houston, de var ju chockade. Den här karnevalstämningen på läktarna stannade upp, för det är ju ett jäkla drag när Brasilien spelar. Det låter nästan
religion.
Som en klyscha.
Ja, men det är ju det. Gånger, men, ja.
Fansen står ju i princip upp hela matchen. Ja. De dansar, de lever sig in, de skriker. Och festen, den skulle ju komma igång igen direkt i den andra halvleken. Förbundskapten Carlo Ancelotti, han skruvade om i formationen. Han hade instruerat sitt lag att anfalla mer via kanterna. De spelade ett sånt här klassiskt 4-2-4 som man förknippar så mycket med Brasilien. Nu i den 56:e minuten då kliver han ju fram Casemiro och nickar in ett inlägg till 1-1, och strax därefter hade ju Vinicius Junior ett skott i stolpen, och där och då flödade ju den brasilianska fotbollen. Vi närmar oss det där Joga Bonito igen. Men närmare så kom inte Brasilien, och när alla började ställa in sig mentalt på förlängning, då ville nyinbitte Gabriel Martinelli något helt annat.
Insiste Rayan, recupera de primeira Bruno, Bruno Guimarães dominou, ajeitou Martinelli, bateu.
Ja, vilken extas.
Ja, vilken härlig musik igen. Och dessutom. Även denna mickhåll.
Eller hur? Men apropå sena mål. Det här målet kom i den 95:e matchminuten, vilket ska vara det senaste målet någonsin i ett VM under ordinarie tid.
Okej.
Med några sekunders marginal. Ja, jag måste säga att jag är extremt imponerad av Brasilien. Alltså att kunna ösa på så här och inte låta matchen gå till förlängning. Ännu en gång kanske geniet Carlo Ancelotti som utövar sin magi gör de här förändringarna taktiskt. Han fick parera skador under matchen. Han gjorde rätt byten uppenbarligen. Och framförallt den här, att han får in den här mentala styrkan i sina lag. Många kanske minns hans sejourer i Real Madrid. Real Madrid nästan blev kända för det här. Att alltid göra de här sena målen. I matchens alla sista stapplande sekunder kunde de vända, kvittera, alltså ta ledningar. Det finns ju något som kallas för Fergie time, du minns, efter Sir Alex Ferguson, den legendariska United-tränaren. Man kanske borde nästan få en ancelottisk motsvarighet. Carlo och Klock.
Ja, snyggt.
Han är ju värdig.
Det luktar lite svensk hamburgerkedja från 90-talet, men absolut. Men alltså, ja, det är en saftig uppgift för honom nu med Rodrigo borta sedan tidigare. Rafinha skadade under mästerskapet. Casemiro, hur mår han? Han gick av i den här matchen. Och Paquetá dessutom. Så att, frågan om Carlo och Klock räcker.
Eller hur? Men om det är någon som kan trolla med knäna så är det Carlo Ancelotti.
Den här matchen innebar ju själva startpunkten för det här slutspelet tycker jag. Därför att den första 16-delsfinalen, den var ju... Den var så dålig tycker jag.
Nej, den var bedrövlig. Den
Sydafrika och Kanada. Jag kände i första halvlek där när Kanada framförallt hamnade i såna här lägen i hockeysnacksslottet. Alltså passningar snett inåt från sidan bakåt till liksom mitt i straffområdet. Och de typ skjuter i luften. Då kände jag så här, är det superettan jag sitter och tittar på? Mm. Är jag för hård när jag snackar så?
Nej, men vi har ju fått se det med den här, liksom, vad man ska kalla för lottningen, sidningen, hur det nu har blivit med det här slutspelsträdet. Det är olika nivå på de här lagen som har möts.
Det får man säga. Den här matchen slutade ju med, ja, men ändå ganska väntat till slut, en seger för Kanada. Och jag som ju alltid brukar charmas av Kanada och tycker att de är liksom den trevliga lillebroden där på den kontinenten. Älskar Toronto och Montreal, städer som jag gärna återvänder till. Quebec.
Gillar du Poutine?
Nej. Varför ska man ha brun sås som dränker pommesen från att bli krisp till att bli soggy? Det förstår jag inte. Men jag gillar ändå intentionen med osten. Så kan man säga. Mm. Mm. Och sen så tyckte jag också att det var så fruktansvärt cringe efteråt. När han är ju amerikan. Oj vad han är amerikan. Den kanadensiska förbundskaptenen Jesse Marsh.
You guys are Canadian heroes. Canadian heroes. Canadian heroes for the future children of this country who play this sport. The sport has a big future because of you guys. You should be so proud. You went after it moment after moment. You are Canadian heroes.
Det är också en kille där i klungan som jobbar i ledarstaben som liksom ser ut som att han har tagit något och bara spärrar upp ögonen och så här tuggar fradgan när han kör det här talet som gör att allting blir ännu värre, tycker jag.
Samtidigt de gör mål på stopptid, den där förlösningen vidare till åttondel. Det är ju stor stund för Kanada.
Ja, jag kan ge dem det. Men jag uppskattar mycket mer Potters playoff-vrål, om du minns det. Jag ska låta dig påminnas av det också, från i mars där när Sverige säkrade VM-biljetten. Ja, det var effing team och effing World Cup. Och så var det inte mer med det.
Men man gillar när han släpper loss. Ja. För man inser ju, nu när jag har hängt med landslaget de här veckorna, hur lite han faktiskt släpper loss, i alla fall utåt sett, när han får möta pressen. Och där var ju en sån där rare occasion där han bara släppte på sargen helt och hållet.
Vi ska snacka Sverige mer snart, men vi behöver stanna upp lite vid slutspelet som du var inne på med det här lottning och upplägg och så.
Ja, men vi har ju kraschat rätt in nu då i slutspelet. Mycket av snacket inför de här 16 delarna har ju handlat om den här känslan som många fans, tittare också tycker det har av att det är en ganska orättvis fördelning. Om man delar upp slutspelsträdet i två halvor, då har vi ju en sida som är fullproppad med topp 10 nationer i världen. Mm. Frankrike, Spanien, Portugal, Marocko, Nederländerna och därtill Kroatien och Tyskland på ena sidan. Samtidigt då på andra sidan finns bara, inom citationstecken, Argentina, Brasilien och England och ett gäng då länder som man upplevs som något vekare, viktare. Argentina kommer till exempel inte ställas mot en topp 10 nation förrän tidigast i semifinal.
Nej.
Och det är ju inte bara att de här olika halvorna ser ojämna ut. Den mest orättvisa som kritikerna pekar på hämtas faktiskt från Sveriges grupp i gruppspelet.
Mm.
För då var det ju det här att Nederländerna som vann den gruppen och som är ett av turneringens hittills bästa lag fram till då sin 16-del, de ställdes ju mot Marocko, semifinal sist och afrikanska mästare. Och sen har vi Japan, ett av turneringens bättre andra placerade lag. De belönade så att säga med Brasilien.
Mm.
Och Sverige sen, näst bästa trean, ställs mot Frankrike. Vinnare 2018, finalist sist. Det känns ju i samtliga fall som bestraffningar.
Uh-huh.
Samtidigt som vi har fått då match-ups som Sydafrika-Kanada, som vi var inne på. Australien-Egypten, USA-Bosnien-Herzegovina.
Mm.
Som av fans och tittare inte riktigt bedöms vara av samma kaliber.
Schweiz-Algeriet.
Dessutom, och så har man då å andra sidan då matcherna som vi precis nämnde, men också Portugal-Kroatien, Spanien-Österrike.
Mm.
Det är liksom tuffa möten. Men jag tänker, du har väl ändå kanske lite svar på tal varför hur det blir så här?
Ja, men det är alltid så här och det är alltid missnöje kring det här, därför att när man delar upp lagen i olika typer av sidningsgrupper inför lottningen av gruppspelet, alltså vilka lag ska hamna tillsammans, då blir ju alltid värdnationerna sidat, alltså första sidat, fastän de inte kanske är rankade så bra. Därför att man bara har bestämt att det ska vara så, helt enkelt. Man ska ha en liten fördel uppenbarligen av att vara en värdnation. Och här har vi tre värdnationer som uppenbarligen har fått nyttja den möjligheten lite grann. Och då blir det nästan alltid att en slutspelshalva blir, inom citattecken, lättare. Det är vi ändå ganska vana vid. Jag vill bara poängtera det, att det faktiskt inte är något nytt.
Nej, alltså jag tittar bakåt lite i historiken. Det är jättevanligt det här.
Ja.
Och till och med så att hemmalagen kanske inte alltid har det lätt. 2014 Brasilien till exempel.
Mm.
De tvingas ju spela jättejobbig match mot Chile i åttondelen.
Mm.
Slitsam match, gått i straffar. De mötte sen Colombia, glödhet 2014 i kvarten. Och sen då Tyskland, som alla kommer ihåg, den här brutala slakten. 7-1 som de förlorar. Samtidigt så då som Argentina bara behövde avfärda Schweiz och sen ett orutinerat Belgien, och det var först i semin mot Nederländerna som de mötte liksom riktigt vast motstånd.
Mm.
Men smaka på den här, 2018, Frankrike, de behövde slå ut på sin väg till finalen Argentina i åttondelen, Uruguay i kvarten, Belgien i semi för att nå finalen, Kroatien som de mötte i finalen, deras väg till final var Danmark, Ryssland, England.
Ja, det är en värdig vinnare får man säga.
Eller hur? Mm. Och det är väl någonting i det också, att man faktiskt blir stärkt av de här tuffa mötena. Att det nästan kan vara en fördel i vissa fall att ställas mot de här svåra lagen på vägen till finalen.
Men jag vill direkt skjuta ner den här klyschan att man måste slå alla lag för att ta VM-guld, som vissa säger. Det måste man ju inte om man har tur med lottningen. Se på Argentina nu. De måste slå ett par jobbiga lag för att ta ett VM-guld.
Uppsnacket fotbolls-VM.
Ska vi snacka lite skrällar? Vi är ändå inne lite på någonting som relaterar till det.
För att peppas inför kvällen.
Ja, men exakt. Om Sverige kan hämta någonting från fotbollshistorien som kan motivera lite extra inför då den här stundande matchen mot Frankrike. Ja, men eftersom vi är i Nordamerika det här mästerskapet, så tänkte jag, vi kikar bara på VM 94.
Mm.
Många kanske tycker att Sverige kom trea. Det är egentligen kanske ingen skräll, alltså sett till tiden då. Sverige var ett högt rankat lag. De sågs alltså ganska bra inför. Det var inte världens jävla överraskning, i alla fall inte lika stor överraskning som Belgien. Nej, förlåt, som Bulgarien.
Nej, just det. Är det lite som Norge-snacket nu kanske, som det var för Sverige 94? Att de kan gå
precis.
Långt. Ja.
Men Bulgarien däremot, de hade aldrig riktigt varit i de här liksom, sena skedena av mästerskapen tidigare. Att de tog sig till kvartsfinal, det var ju stort nog. Och de tog sig an regerande mästarna Tyskland i sin kvart. Och när Tyskland sen tar ledningen i den här matchen, då kändes det som att Bulgarien lite hade nått sitt tak. Men så kommer det 3 minuter i slutet av den andra halvleken, och då händer det osannolika.
Stoichkov, och det är en mål! Risto Stoichkov makes it 1-1. And a good one! Stoichkov, an amazing transformation.
Inte jag.
Inte jag heller. De tar ju sig sen till semi, torskaren mot Italien, och sen möter de i Sverige i bronsmatchen. Men de fick ju till brons ju. De fick ju också brons. Kom det ju fram massa år senare. Att även det andra laget i bronsmatchen blev tilldelat någon typ av medalj av FIFA som hade brons som valör. Okay. Men skit i det nu. 2008, jag vet inte om du minns det EM:et som var då. Många av oss som tittade på det, jag minns det här så himla starkt, för det blev ju skärmade av Ryssland med Andrei Arshavin i spetsen, som tog sig hela vägen till semi. Där tog det ju dock stopp mot Spanien. Spanien som vann hela skiten, och Spanien lyckades ju sen vinna nästföljande VM. Här någonstans peakar ju Spanien verkligen som fotbollsland. 2018, då ska Ryssland och Spanien mötas igen, den här gången i VM, den här gången i åttondel, dit Ryssland alltså något överraskande, ganska överraskande, har tagit sig. Och än mer överraskande lyckas de hålla Spanien på mattan hela vägen in i straffläggningen efter 0-0 i ordinarie tid. Och då händer det här sagolika att inför den sista straffen, då är Iago Aspas i Spanien piskad att göra mål, för annars är det över för deras del.
Aspas får klarsignal med vänsterfoten, trycker till bollen där. Arradar! Ryssland är vidare! Ryssland slår ut Spanien! Ryssland är i VM-kvartsfinal på hemmaplan!
Ja, du hör. Rösten bär nästan inte. Så stort var det.
Ja.
2018.
Okej, jag blir lite inspirerad. Härligt. Har du mer exempel?
Ja, men ett sista då som verkligen har präglat mig och min uppväxt. Säkert dig också. 2002. Klassiskt exempel är ju VM i Japan och Sydkorea. Just Sydkoreas bärsärkagång genom den här turneringen. Det tog ju till slut stopp i semi mot Tyskland. Och sen slog ju bakfyllan på. De torskade bronsmatchen också mot Turkiet. Men vägen dit, den var ju helt sagolik. De slog ju bland annat Portugal i gruppen. Den ikoniska Jisung Park, eller Three Lungs Park som hans smeknamn var i England. Han gjorde ett jätteläckert mål. En av de mer underskattade spelarna någonsin i den anrika klubben.
Ja, okej då.
Ja, och sen slog ju Sydkorea ut både Spanien och Italien i slutspelet. Hör bara här.
Can they go on and get the all-important golden goal? Oh, they can! Right on cue, and it's Ahn Jung-hwan. And the noise in this stadium is absolutely incredible. The three-time world champions Italy are out.
Man får så mycket data-tv-spelskänsla kring sådana här referenser.
Eller hur? Verkligen, de där gamla klassiska. Ja. Mycket det här med Golden Goal också förknippar jag med den eran och den tiden. Det finns ju också lite extra krydda i de här mötena. Kanske något som Sverige liksom, det är inte som att Sverige kan frammana det här, men man kan ha med det lite som en joker i leken. Mm. Det var ju väldigt kontroversiella matcher de här, Sydkorea mot Italien och Spanien. Det var ju bortdömda mål till både Italien eller Spanien, eller mot då Italien och Spanien. Det var kontroversiella domslut, bland annat Totti i Italien blev utvisad för filmning. Det var protester, det var konspirationer efter. Men det hör väl också lite saken till när Italien är på krigsstigen efter en förlust.
Nu har vi VAR, så vem vet om det ens är möjligt.
Men vi har ju pratat lite till och från om att the game is gone. Det var det ju sannoliken inte där och då. Från det ena till det andra, vi ska ta oss över till The Big Apple. Selma Jennevall, du befinner dig i New York City och match är det ju imorgon, ikväll. Hur blir det nu? Okay. Det är matchen ikväll i grannkommunen. Det som Susanna konstaterade är motsvarigheten till Solna för New York, alltså New Jersey. Selma, hur är läget?
Jo, men det är faktiskt jättebra här i New York där jag är precis just nu då, och inte i New Jersey.
Märker man av VM på något vis där? Alltså man har ju sett bilder på Times Square och sånt där det har flockats med normen som stör folk som gör yoga och sådär till exempel.
Alltså det är väldigt mycket fotbollströjor, det ska sägas. Det är ju inte jättemycket, man kan ju tänka sig att det skulle vara lite mer reklam. Det är det inte jättemycket av, men det är mycket fotbollssupportrar här.
Du har ju hängt på Frankrikes presskonferens. Hur går tugget där? Vad tänker de om oss, Sverige, som motstånd?
Väldigt lite. Nej, alltså de är ju väldigt tydliga med att... väldigt tydliga med att de inte vill underskatta Sverige överhuvudtaget. Men däremot så pratade de inte så himla mycket om Sverige på den här presskonferensen, utan de stora frågorna som de fick även från journalisterna på plats, alltså franska journalister, var: hur är balansen i laget? För allting har inte stämt än. Så det är mer fokus på Frankrike i Frankrike än själva motståndet Sverige.
Vad är det de inte tycker har stämt än, om jag får fråga?
Det som har tagits upp är att försvarsspelet inte har stämt enligt dem själva. Att det känns som att det har varit lite rörigt, att det finns situationer där de inte är riktigt så världsledande på planen som de borde vara på pappret, enligt då journalisterna.
Mm. Det kan nästan till och med förstå som såg Norge-Frankrike. Norge som ju vilade hela truppen, ställde upp med ett B-betonat lag, hade ganska enkelt bitvis att komma igenom det där försvaret. Hade jag varit i Deschamps, som inte var på plats, hade jag ändå tänkt ett varv till. Apropå Deschamps, han var ju inte där på den matchen mot Norge. Hans mamma har ju gått bort, det var begravning. Är han tillbaka?
Han är tillbaka, så att det var viktigt för honom att komma tillbaka nu och få göra den här resan med det franska laget. Och det är ju så mycket de har jobbat kring ihop nu i jakten på det här guldet som alla förväntar sig att de ska ta.
Om vi skiftar mot svenskt fokus då, hur var stämningen och läget där när de mötte media?
Ja, men uppsluppen Potter faktiskt, som kom till stadion senare i New Jersey och pratade med media, och en Victor Nilsson Lindelöf som var ruggigt taggad på Frankrike. Han hade ju önskat Brasilien egentligen, men nu blir det Frankrike.
Ett av mina starkaste minnen från förra matchen, alltså Japan-kryssmatchen, det var ju Victor Nilsson Lindelöfs dubbelkramp. Ja. Han låg där i slutet av matchen, knappt kunde gå, men att han sen kom in i mixade zonen och pratade om att han såg framför sig, han såg fram emot att få möta Brasilien. Det tyckte jag var så himla starkt. Hur är liksom känslan nu då inför att möta Frankrike istället?
På tal om krampen så sa han att han har knaprat magnesiumtabletter.
Skönt.
Så att han hoppas verkligen att man slipper se en dubbelvikt eller en liggandes Victor Nilsson Lindelöf som behöver få hjälp på planen. Nej, men han är ju jättetaggad. Han ser ju det här som det är bara en gång i livet man kan få möta Frankrike i en 16-delsfinal i VM i New York liksom. Så han är supertaggad, men de är också väldigt tydliga med att det är klart att Frankrike går in som stor favoriter i den här matchen.
Tack så mycket Selma Genevall. Vi ska vända oss mot spelarhåll också och höra hur Yasin Ayari resonerar inför den här tuffa uppgiften.
Det är såklart att man går in och man tror på det 100%, annars det är ingen idé att ställa upp där framför dem. För om du inte går in 100% då har du ingen chans mot sådana här bra fotbollsspelare. Så det handlar om att gå in 100%, tro på det, tro på oss själva, tro på oss som lag och försöka göra vårt bästa och sen vi får se hur långt det tar oss.
Hur viktigt tror du att det blir i den här matchen mot Frankrike att när ni väl får tag i bollen att ni försöker hålla er kvar den och vårda den och det inte bara blir att springa efter och gissningsvis att de har väldigt mycket boll?
Nej, det är otroligt viktigt. För jag tror det är det som kommer hjälpa oss i matchen också. Som du säger, de kommer ha mycket boll, det vet alla. Vi måste bara acceptera det, men när vi vinner bollen vet att vi har bra kontringshot där framme, men också kunna värdera om det är värt att gå direkt eller att hålla i bollen och få lite andrum och sen bygga spel därifrån.
Det var ju såklart Emanuel Nashed som hade snackat med Ayari där. Men Samir, jag vill att vi stannar till lite vid den här sägningen som man hör väldigt ofta. Att tro på det, som idrottare uttrycker. Och som nästan väldigt, ja, men de flesta av oss som tar emot deras resonemang också kräver av dem att säga. För att annars känns det som att det inte är möjligt att det ska kunna gå. Vad känner du kring det här att tro på det?
Jag är väl en believer av det konceptet. Jag tänker mycket på, följer mycket individuell sport. Där pratas det ju om det hela tiden. Till exempel nu så har Wimbledon precis sparkat igång. Jag försöker liksom snegla lite på det samtidigt som VM rasar. Och det är ju en sån klassisk sägning, för i individuell sport så är det ju väldigt vanligt att du ställs inför bättre rankade spelare som uppenbarligen också har större förmåga. De är helt enkelt bättre. Mm. Du kan inte gå in i den matchen och känna dig slagen på förhand. Du måste liksom tro på att du har det i dig. Att vara förberedd, ha någon typ av skill, vad det nu än är. Än om du bara släpper in den tanken lite grann, att den personen som du möter nu är bättre, det finns inte en chans, då har du den förlorat.
Jag har jättesvårt att se att om jag var idrottare att jag skulle kunna tänka att jag ska tro på det, om jag ska hålla det till liksom den formuleringen. Jag är liksom inte en troende person eller en människa som lever på hoppet eller andra liksom känslostyrda ingångar till en uppgift. Jag är en realist som har ett behov av att liksom tala klarspråk. Det här är en tuff uppgift. Jag vill identifiera vad jag behöver göra för att kunna maximera mina möjligheter i den här tuffa uppgiften och situationen. Det betyder inte att man inte kan njuta av saker eller att man inte kan vara spontan eller att man inte kan ha förhoppningar. Men det är liksom viktigt, om jag hade varit spelare, att bara kunna sitta ner och säga det här behöver vi göra för att kunna prestera, att lägga tron åt sidan, att varken tro eller inte tro, om du förstår vad jag menar. Snarare tänka så här: jag spelar, jag sportar, jag tävlar för att jag vill vinna, och vad behöver jag göra för att ge mig den själv möjligheten. Bryta ner det till liksom taktiska moment, rollfördelningar, uppgifter, hur ska man lösa dem och utföra allting under matchen, hur ska jag kunna leverera maximalt i alla lägen, inse liksom vilken jävla insats som krävs, förbereda mig genom att läsa på, vila, äta, liksom allmänt välmående, inte tro men inte heller tvivla, alltså, utan vilja och dessutom göra, utföra, leverera en maxprestation. Fattar du vad jag menar?
Ja, men jag tänker att mycket av det här med att preppa, att maximera sina förutsättningar och möjligheter, det är väl det som ingår i att vara proffs. Alltså det är väl det minsta man kan kräva av en idrottare i den här situationen. Att det där ska ju bara vara där. Men så finns det ju olika typer av personligheter, tänker jag. Folk som lite så bröstar utmaningar och tänder till på det. Ett obestigbart berg i Frankrike. Fan vad fett. Men sen finns det ju också väldigt många idrottare som är den här lite andra typen av personligheter som gör ursäkter för sig själva. För att inte vara där. Och då tänker jag att det här med trobiten kommer in igen. För att man förutsätter att du har gjort preppen, du har liksom tränat och försatt dig i det här läget, allt det där sitter. Men du måste ju inifrån känna att du har en chans, än att du gör de här ursäkterna. Att Frankrike är mycket bättre än oss. Redan där liksom hitta vägar ut. Göra det okej, rättfärdiga den här förlusten.
Nej, men det är inte
där
det.
Kommer tron in, tänker jag.
Ja, jag förstår det. Men jag tänker snarare att man bara inte ska tro eller tvivla överhuvudtaget, utan snarare bara bryta ner det. I mitt fall, om jag skulle varit en VM-spelare i det svenska laget som ska gå in mot liksom världsgänget Frankrike. Om jag hade börjat prata gentemot media och folk om att jag tror att vi kan slå dem, då hade jag känt att jag hade lagt en press på mig själv. Men om jag istället bryter ner det till små lägen lägen, en 10 minuter hit, en 5 minuter där, en bollvinst här, då hade jag snarare kunnat ta mig an den här liksom stora uppgiften och kanske till slut liksom går segrande ur den. Men om jag skulle fokusera på det stora, vinna matchen, då hade jag nästan gått under. Jag känner lite att jag börjar prata som en shining coach liksom, med prestation i fokus och en boll i taget. Men,
en boll i taget?
En boll i taget.
Det måste ändå råda.
Jag vill ändå förtydliga här att jag inte tror att man kan vinna bara för att man vill tillräckligt mycket. Det räcker ju inte heller. Man hamnar liksom i klyschträsket oavsett hur man gör när man snackar om det här. Anyhow, Samir, minns du det här? Med 20 sekunder kvar utav tilläggstiden. Lloris tar emot bollen och springer ifrån Sebastian Larsson och så spelar han mot
det går i mål.
Svensk som lägger bollen i det tomma målet. En svensk som lägger bollen i det tomma målet. Ola Toivonen på tilläggstid.
Wow, det där var ju du.
Det där var jag. Det var...
Du stal lite mitt fokus, måste jag säga.
Jag ska påminna, det var juni 2017. Det var nationalarenan i Sveriges New Jersey, alltså Solna. Det var en 2-1-seger i VM-kvalet inför VM 2018. Ola Toivonen, ska vi kalla honom Frankrike-dödaren?
Ja, men efter den dagen.
Ja, vår kollega Pontus Lind har i alla fall snackat med honom inför det som vi hoppas ska bli en assassinering, jag kan inte prata, ett mord av den franska förmågan även under kvällen 23.00. Och om det är någon som vet hur man ska göra, då är det väl Toivonen.
Ja, nej, det var ju fantastiskt såklart på fullsatt Friends och en sommardag där i Stockholm, så... Nej, men det var väl en typisk match så som vi har gjort traditionsenligt i svensk fotboll, med att vi skakar de stora nationerna ibland och ibland så händer det, så hoppas att få se någon form av repris nu på tisdag.
Herregud vad han har kommit tillbaka till Degerfors sen man hörde honom senast.
Det är otroligt. Ja. Fan vad jag saknar honom i en tv-studio. Det var något med hans uppenbarelse i de här olika panelerna. Ja, han sitter liksom och stirrar rakt ut. Man inte riktigt vet man är med. Ja, verkligen. Otrolig kille.
Ja, men vi vill ju gärna se en repris på det som han lyckades med. Och det där som han pratade om, signumet från förr, att kunna skaka de stora bjässarna, eller hur?
Ja, gillar du det? Att han pratar om det här? Det finns något ned där efter DNA, det sitter i väggarna.
Och det är ju en tuff uppgift naturligtvis för Potters pojkar ikväll.
Hopp har man absolut. Sen så kommer det bli jättesvårt. Sverige måste vara otroligt disciplinerade defensivt och det måste vara 11 spelare som verkligen springer och ställer upp för varandra där ute. 0-0 i paus hade ju varit ett önskeresultat. Och så tar man det därifrån med lite bra byten och mer energi in i laget, så finns hoppet alltid där. Men med Isak och Viktor där framme så tycker jag att vi ska ha en bra förhoppning om att vi i alla fall ska göra ett mål.
Tro, jag vill känna tro. Ja, här är vi igen.
Isak Rocky.
Men alltså även Ola Toivonen ser ju naturligtvis vad det är som står på andra sidan.
Jag har sagt det innan, jag tror inte jag har sett någon gång under alla år jag har följt fransk fotboll att de har ett sånt här slagkraftigt lag. Väldigt kompletta på i stort sett alla positioner, men framförallt är de ju fulltankade med kvalitet framåt då.
Uppsnacket fotbolls-VM.
23.00, dags för Sverige. Låt oss presentera förfesten. 19.00, Elfenbenskusten mot Norge. Vi minns den från tidigare i VM. Jag tänkte att vi skulle zooma in på en spelare som naturligtvis har tagit mycket plats ifrån det här gänget under VM-turneringen. Tänk att en av världens mest fruktade målskyttar kommer från Bryne. Lilla Bryne i sydvästra Norge. Det var där hans besatthet av fotboll liksom etablerades. Att se så många matcher som möjligt på tv och närstudera för att kunna härma exempelvis Jamie Vardys löpningar. Jag snackar såklart om Erling Braut Haaland. Det visste du också. En annan förklaring vid sidan av nörderiet, det handlar om hans genetik, arv. Kanske omgivning, miljö, det beror ju på hur man är lagd när man analyserar sådana bitar i personligheter. Jag tycker det påminner lite om vår egen stavhoppar Mondo. när man kikar på det. För han har ju en stavhoppsfarsa och en sjukkampsmamma som är fystränaren. Och Erlings mamma är just tidigare friidrottare och sjukkampare. Samtidigt som pappan Alf Inge då har spelat fotboll i Premier League och i VM med Norge 1994 till exempel. Men Erling är ju verkligen inte lik sin pappa som var en tuff defensiv spelare. Erling är ju den här anfallaren som med sin helt egen monstruösa stil rusar fram. Vi brukar prata om Gyökeres beast mode när han dundrar på.
Gyökeres, det är ju en otrolig uppenbarelse. Men det är också lite temuvarning på honom när Haaland ställer sig bredvid. Ja. Tyvärr är det så.
Vi minns bilderna från VM när Haaland jagar de irakiska försvararna i gruppspelet.
Iraq's defenders saw Haaland chasing the ball and looked genuinely terrified.
Okay, you can have it.
Bro, if that freaking football player, that Norwegian player, is coming at me full sprint during a football match, best believe that this ball is going to him. Yo, I am not about to be chased by a 6'5" Viking.
Ja, det är många som aldrig har hört talas om honom som har tagit fasta på de brutala bilderna. Och han är ju verkligen en skoningslös avslutare också. Som en torped där bollen är hans offer. Attack, brutal kraft.
Where his quality comes out is in front of the goal. That is where the killer instinct comes in and it's one shot, one goal.
Och det är ju Zlatan Ibrahimovic som säger det här såklart i Fox-studion. Och Haaland är alltså Norges bästa målskytt genom tiderna. Han blev det innan han ens fyllde 25. Han har tagit hem Premier League skytteliga-titeln där också 3 gånger på 4 säsonger med City. Och i Champions League han har gjort 57 mål på 58 matcher. Det är sinnessjukt bra.
Ja, verkligen.
Är han världens bästa på att hitta nät?
Just nu är han väl det. Kanske där uppe bland de 1, 2, 3 bästa.
Ja, de är några stycken.
Ja, de är ju det. Det är det som är ännu sjukare på något sätt. Men att en av dem är norrman.
Från lilla Bryne. Mm. Visserligen då född i Leeds år 2000 när hans pappa spelade där, men sen växte han upp i Norge då och fotbollsutbildades i akademin där på hemmaplan, vidare till Molde, hamnade under vingarna hos Ole Gunnar Solskjær, vilket flera har varit som finns i det här norska landslaget nu. Sen drog Erling till Salzburg som 18-åring, perfekt första steg, kom ju in i spel och målgörande direkt där, varvades till Borussia Dortmund som 19-åring, levererade direkt där, till Manchester City som 21-åring, alltså direkt bara öser in mål. Steg för steg med känslan av att han liksom har noll problem att anpassa sig. Lägga i en högre växel och bara köra på. Och på ett helt naturligt sätt. Och här under VM så har han varit en av de stora stjärnorna som har levererat från start också. Han har också vuxit fram som liksom en egen typ av fotbollskändis lite grann. Han dokumenterar ju ganska mycket själv i sociala medier. Han har definitivt ingen redaktör som gör det åt sig. Och han är också, citat, the social media guy.
Are y'all on the Norwegian soccer team?
No, not me.
Really?
I'm the social media guy.
Y'all are lying to me. Somebody just told me that one of you is like the biggest soccer player in the world.
No worries, y'all.
Ja, oh, gud, det här klippet har man sett så många gånger när man har scrollat runt från lägret där i södra USA. När typ grannarna kliver på som att hälsa på de nyinflyttade i kvarteret liksom.
Exakt.
Och Erling presenterar sig som Norges sociala medieansvarig. Det kanske han är på sätt och vis också. Han har jämfört sig med Shrek. Han har pratat om att sova med bollar. Han har berättat att han fick ett DM från skådisen Tom Holland som spelar Spider-Man och bara totalt ignorerade det därför att han inte visste vem det var. Erling fick frågan på Snapchat av en följare, är du pojke eller flicka? Och svarade då, citat, my dad is a boy and my mom is a girl. I'm a mix. XOXO.
Alltså himla begåvat ändå.
Det är så begåvat i sin enkelhet. Han är verkligen sig själv. Vi ska höra också ett klipp från engelska Talk Sports nu. Det är inte Erling själv som medverkar, utan det är den kontroversiella tyckaren Simon Jordan i sitt esse när han får frågan om vilken striker han skulle vilja få in i det engelska landslaget då, presumably, om han fick chansen att välja fritt.
Who would you rather play for your nation? Mbappe or Haaland? Who would you get?
Well, given I think that Haaland's a rude, unpleasant little toad, I would go down the route of Mbappe.
Yeah.
That little twit.
Och bland kommentarerna på det här klippet i sociala medier så har såklart Haaland själv skrivit med sin egen sinniga ton, humoristiskt: "Don't know what twit or toad means, but I'll take that from him." Det är effortless. Alltså det är effortless.
Ja, verkligen.
Och när Norge nu har väntat i 28 år på att spela VM, typ ingen i truppen där minns det eller levde ens då när det hände, men flera av spelarna har ju faktiskt haft sina pappor i den truppen eller den som var med 94 då till exempel, så har ju Norge faktiskt inlett VM precis så som de flesta trodde när de pekade ut dem som en utmanare att gå ganska långt. Och i avslutningen mot Frankrike, du var inne på det tidigare, då vilade ju nästan alla startspelare, eller de gjorde det, alla startspelare. Förbundskaptenen Ståle Solbacken fick en del kritik för det häromdagen när han mötte pressen för första gången efter den där liksom matchdagen. Så höll han en monolog som varade i exakt 6 minuter och 58 sekunder där han pekade på liksom vilan som behövdes för att kunna överleva en lång turnering. Att Norge hade varit tröttkört sista 15 minuterna mot Senegal, matchen innan Frankrike. Och att Norge dessutom skulle få en dag som mindre vila än sitt 16-delsfinalmotstånd. Och därför då poängterade Solbacken att han hade ett ansvar att optimera möjligheterna för att vinna den här utslagsmatcherna som kommer, kanske flera, snarare än att satsa mot tuffa Frankrike i gruppavslutningen.
Två observationer på det. Mm. 6.58 säger du, det är ju inte riktigt någonting i Bielsas bok om man säger så. Så du hans presskonferens efter Uruguays uttag förresten, eller intervjun direkt där på planen, han vrålar rätt in i kameran. Men det är en liten parentes. Det jag framförallt tänker på, bara nu när vi såg Brasilien, det är ju flera spelare nu som håller på att gå sönder i det där laget. Om man då tänker på hur Norge valde att inte sätta sina bästa spelare på planen om att möta Frankrike, utan vila dem istället. Det kanske kan bli det här som är tungan på vågen och får Norge att gå jättelångt i turneringen. Snart får vi ju se om det här var ett genidrag eller inte.
Ja, för nu står de ju här inför första slutspelsmatchen på jättelänge, alltså 28 år sedan senast. Norge har en chans mot Elfenbenskusten. De har en superstjärna som kan avgöra matchen och göra det här lite roligare. Erling Braut Haaland som sätter skräck i sina motståndare och som dessutom då är utvilad. 19.00, Elfenbenskusten Norge alltså. 23.00, Sverige mot Frankrike. Och så 03.00, Mexiko mot Ecuador. Där har ju Mexiko chansen att bryta den här förbannelsen de har haft över sig sedan 1986. Att nå quinto partido, den femte matchen. Även om det ju i det här fallet skulle betyda att man ändå bara hamnar i åttondelsfinal. Men ändå, de kan bryta förbannelsen.
Ett steg fram, två steg bak.
Ja.
Vi är tillbaka igen imorgon bitti efter Sveriges VM-batalj i appen Sveriges Radio. Och för dig som lyssnar i P3 eller P4 så kommer det avsnittet till dig på onsdag morgon.
Och om det inte är redan så att du följer oss och lyssnar genom appen Sveriges Radio, så är det hög tid att börja göra det. För att även om vi har sänkt tempot lite och inte levererar avsnitt varje dag, så kommer vi hålla ut hela vägen här under mästerskapet. Vi hörs i FM ibland, men det är framförallt i poddflödet i appen som du får alla avsnitt så fort de bara finns att höras på.
Ja, men med det sagt, tack för att du lyssnade. Vi hörs igen imorgon.
Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.